En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Den här ponnyexpresslinjen gick då genom ett enormt territorium och passerade alltså hela 8 delstater. Alltså idag skulle vi kalla det för delstater i alla fall. Alla var inte idag officiellt erkända som delstater på den här tiden. Men jag nämner dem vid namn bara för att det liksom ger en känsla för väldigheten i det här. En känsla för vidderna. Det började i Missouri, gick vidare genom Kansas, Nebraska, Colorado, Wyoming, Utah, Nevada och till sist då som nummer 8, Kalifornien.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hallå där, Olle!
Hallå Andreas!
Hur hänger saker och ting borta hos dig?
Det är alldeles utmärkt.
Perfekt! Här händer det spännande grejer, ska du höra. Vi ska nämligen prata om Vilda Västern idag. Och på sedvanligt maner så ska vi då försöka angripa det här ämnet på lite oväntat sätt. Nämligen genom att titta närmare på den så kallade Ponyexpressen.
Spännande.
Känner du till den, Olle?
Ja, men absolut. Det var ju när man var liten så läste jag ju väldigt mycket såna här Vilda Västern-böcker. Tyckte jag var jätteroligt. Och där figurerade faktiskt Ponyexpressen ibland. Men jag tror diligens var nästan vanligare, men Ponyexpressen stötte jag nog på första gången där.
Okej, den ingick så här i Bill och Ben och sådana här västerromaner som jag läste. Ja. Jo, det var ett slags beridet postkurirsystem som existerade under några korta men ganska dramatiska år i mitten av 1800-talet. Som ju då inte fullständigt okänt i Sverige, som vi just fattade här, eftersom jag har figurerat i många Vilda Västern-berättelser. Det finns också ett Lucky Luke-album från slutet av 80-talet som heter Ponyexpressen. Jag har inte själv läst det för det kom lite för sent för mig. Slutet av 80-talet då läste jag mer kioskig fantasy på engelska, inte Lucky Luke. Men jag kommer ihåg att det gick en tv-serie, en väldigt populär västernserie på TV3 på 90-talet som hette Ponyexpressen på svenska. Jag tror den hette Young Riders på engelska. Såg du den, Olle?
Nej, det gjorde jag inte. Jag gick forskarutbildning i historia på 90-talet.
Jag
hade massa annat att göra.
Så du hade, vad ska man säga, andra saker på tallriken just då?
Ja, det var biskopsvisitationer fredagsdag.
Ja, men jag kommer ihåg då att jag kunde bara se en ung, vad heter han, Josh Brolin spelade, jag tror det var Wild Bill Hickok som har varit en del av den här historien. Alltså, han spelade en ganska perifer roll, men han var en del av Ponyexpressens historia. Men alltså, det är inte ett fullständigt okänt fenomen, alltså det här med Ponyexpressen. Men jag vill ändå påstå att den sanna, eller vi kanske kan kalla det för den egentliga historien om Ponyexpressen, innehåller en hel del oväntade och väldigt, väldigt dramatiska inslag. I allt väsentligt så är det ju då en historia om ett slags brevbärare, låt vara av det beridna slaget. Men här finns både storpolitik, här finns ond, bråd, död, här finns episka fartprestationer över storslagna vidder. Och här finns ett väldigt snöpligt slut på hela historien. Och dit kommer vi förhoppningsvis till sist i det här programmet. Jag tänkte att vi kanske skulle börja med att försöka ringa in det här med Vilda Västern, du och jag, Olle. Alltså många har säkert någon slags gut feeling, alltså någon maggropskänsla om vad det här med Vilda Västern handlar om. Alltså det ligger ju lite grann i begreppet att det finns något geografiskt i det här. Vi vet, det är något som ligger långt västerut uppenbarligen. Vi vet alla att det är någonstans långt västerut i USA. Det vi idag kallar för USA. Men det är också en historisk epok. Alltså den amerikanska mellanvästern existerar. Men vi pratar ju inte om Vilda Västern idag. Alltså ibland kan det kännas som det är ganska vilt over there. Men det är ju en historisk epok. Och det råder en viss oenighet om de exakta tidsramarna. Både bland historiker och vilda västernördar. Som jag tror att de fortfarande existerade, de här vilda västernördarna. Även om jag tror att de var vanligare för ungefär 50, 60, 100 år sedan. Min farfar var en enorm vilda västernörd. I alla fall, jag tror att det finns många av dessa experter där ute som kanske lyssnar på det här programmet idag. Och många av dem tycker säkert att det är lite hädiskt av mig. Eller kanske till och med lite, åtminstone lite slarvigt då, att jag gör Ponnexpressens historia till en del av vilda västerns historia. Många tycker nog att det är lite väl tidigt för att det här ska kunna räknas som en vilda västern historia. Så Olle, två inledande frågor. Vad är vilda västern för dig? Apropå det där med vilda västern nörderi, vad ingår liksom i själva konceptet? Och två, en kanske lite mer, vad ska man säga, akademisk fråga, det är liksom, finns det ett tydligt start respektive slutdatum för den här historiska epoken, tycker du?
Ja, men jag tror att många med mig har nog en bild av vad vilda västern var för någonting, och den kommer nog väldigt ofta från populärkulturen, tror jag. Men jag är ju uppvuxen med så kallade indianböcker, hjortfot, cowboys och indianer och vita, diligenser, nybyggare, indianer, skurkar, nybyggarsamhällen, små städer som ligger på ute i öknen, det rullar såna här kaktusbollar.
Ja.
Det fanns ju massa såna här serietidningar när jag var liten, Tomahawk, Silverpilen,
ja,
you name it. Så att jag har en mycket nära relation liksom från populärkulturen till vilda västern. Och så är det klart att som varandes historiker så har jag en annan bild av vilda västern också, där jag har också en bestämd uppfattning om när, alltså när den här klassiska vilda västern-epoken, när vi har den egentligen. Och jag tillhör väl de som säger att den börjar på 1860-talet.
Okay.
Det är efter amerikanska inbördeskriget. Det har med kolonisationen västerut att göra, med The Frontier.
Just det, ja.
Och sen pågår den fram till ungefär 1890. Kolonisationen är över. Man har liksom kommit fram till västkusten. Indiankrigen börjar ta slut. Och där någonstans, för mig, tar den klassiska vilda västern-eran också slut.
Där kring 1890.
Runt 1890.
Ja, ja, jo. Ja, men intressant, intressant. Så du tycker att jag stretchar det lite för långt, det är vad man ska säga, när jag då gör Ponnexpressen till en del av vilda västerns historia. Det är en del av förhistorien. Free. Nej, Wild West.
Absolut förhistorien, för det har det absolut att göra med kolonisationen västerut att göra. Ja. Men The Wild West för mig börjar runt 1865.
Ja, just det. The Wild West, som man också kan kalla för West. The Old West.
Just precis.
Och man använder också ibland då det här uttrycket The Frontier för att fånga allt det här.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Men alltså, det handlar om är ju i grund och botten, menar jag då som historiker, om den här vita angloamerikanska koloniseringen, eller kanske erövringen kan man väl säga, av det här enorma landområdet väster om Mississippifloden under 1800-talet. Och det var ju de process som ledde till att de människor som bodde i det här området, alltså den amerikanska ursprungsbefolkningen eller urfolket, de drevs ju undan successivt i en ganska våldsam process som knappast kan beskrivas som något annat än etnisk rensning, tycker jag. Och exakt när den här epoken började finns det ju lite olika idéer om. Det fattade du ju nu när du gick igenom din egen, vad ska man säga, syn på saken. Jag håller med dig i mångt och mycket faktiskt. Men jag har också noterat att det är ganska många som drar lite längre bakåt i historien. Och menar då att det här kanske börjar egentligen i början av 1800-talet. Alltså redan under Napoleonkrigen, 1803 till och med. Då den amerikanska regeringen köpte territoriet Louisiana av fransmännen. Av självaste Napoleon Bonaparte. Sen finns det ju då andra som istället då pekar på guldruschen i Kalifornien där 48 till, vad var det, 51-52. Som det egentliga startskottet där man pratar ju om 49ers. Alltså det var ju hundratusentals människor, inklusive ett icke obetydligt antal svenskar. 49ers som då migrerade västerut till Kalifornien för att söka lyckan. Och det blev alltså en riktig, alltså en migrationsboom. Och
som jag skulle nog kunna köpa den bilden också, att det är liksom, att det, Kalifornien här är viktig i det här sammanhanget.
Ja, ja, precis.
Jag skulle kunna gå med på att flytta dem lite tidigare.
Ja, exakt.
Absolut.
Det är i alla fall just det här att Kalifornien då upptäcks liksom, kan man säga, blir den här migrationsmagneten. Och faktiskt då blir väldigt tidigt då, tidigare än mellan territorierna, blir en amerikansk delstat. Alltså det kör redan 1850. Det är en viktig anledningen till att den här Pony-expressen upprättas 1860. En väldigt viktig del av den här historien. Men alltså, jag håller med dig. Alltså, avslutningen på amerikanska inbördeskriget, alltså, det händer ju någonting. Det är i alla fall ett väldigt viktigt kapitel. Det är milstolpe i den här processen. För att det är ju då som den här amerikanska, eller vad ska man säga, den här migrationen västerut. Go West, young man. Det är då det kommer igång på allvar. Jag tror det är citatet. Go West, young man. And grow with the country. Det kommer från det året. Det är någon sån amerikansk tabloidtidning, New York Tribune eller något sånt, som ofta citeras för de här orden. Och en av anledningarna är dels att det har lugnat ner sig i USA där på 1860-talet, alltså efter 65, efter många år av oroligheter och regelrätt krig. Ju. Men det handlar också om att den amerikanska regeringen, den federala regeringen då, under inbördeskriget 1862 inför en ny lag som heter The Homestead Act, som ju då lovar gratis mark åt nybyggare som ger sig iväg västerut för att odla upp vildmarken. Därute.
Och den var ju väldigt viktig för svenska emigranterna också, att den,
ja,
fanns.
Precis.
När den svenska massemigrationen drar igång i slutet på 1860-talet, så är det ju löftet om gratis, eller i alla fall väldigt, väldigt billig mark, som lockar, ja, väldigt många.
Ja, och bli en fri bonde, en, ja, homesteader.
Och bryta ny mark.
Ute på prärien, eller vart den nu kan vara. Och slutdatum då? Jo, men alltså 1890, det tycker jag också, det är en väldigt stark kandidat. Alltså då, inte minst på grund av att då kom det ju då, vad ska man säga, en proklamation från USAs folkräkningsmyndighet att The Frontier inte existerade längre. Alltså man ansåg att nu det där gränslandet mellan koloniserat och icke-koloniserat territorium, alltså det som var den vilda västern, fanns inte längre. För nu hade liksom befolkningen av de inre territorierna gått så pass långt. Och så var det ju dessutom 1890 då som de här massakern Wounded Knee ägde rum. Då den amerikanska armén genomförde då ett väldigt hårt anfall mot ett Lakota-läger. Alltså Sioux-folket, sa man när jag var ung. Och det räknas ju som i princip avslutningen på det här månghundraåriga motståndet som den amerikanska ursprungsbefolkningen hade genomfört då med vapen i hand mot den här koloniseringsprocessen. Så 1860-ish till 1890 ungefär är väl den klassiska västernepoken. Men man kan också se 1912 som slutdatum, var då Arizona blev en officiell delstat. Man kan till och med se 1956, för det var då Alaska, som man ju köpte 1867 från ryssarna. Det var då Alaska blev en officiell delstat. Men jag vet inte om det håller att säga att, liksom att vilda västern eran pågick fram till 1950-talet.
Ja, det känns lite väl för min del.
Jag tror inte min farfar skulle gå med på det.
Ja, jag har väldigt svårt att sätta amerikanskt 50-tal som någon slags, ja, vilda västernperiod.
Exakt.
Jag är lite för fast i 1860-talet för det, tror jag.
Men du, Olle, det vad jag gör med är alltså ett ett ytterligt dramatiskt, omvälvande och blodigt skede i historien. Det har vi liksom konstaterat nu. Så nu tycker jag att vi kan kosta på oss att bli lite konkreta och kanske lite mer gladlytta eller gladlynta igen. Och vi kan ta och kika närmare på den här oväntade delen igen då av den här historien. Alltså ponnyhästarna. Nu släpper vi in ponnyhästarna. Det har blivit dags för en stämningsbild, Olle. Året är 1860 och vi har hunnit fram till mitten av maj. Förmodligen är det väldigt, väldigt varmt ute för vi befinner oss i Nevada. En del av USA som mest av allt består av öken. Och i viss utsträckning också då väldigt höga berg. Sierra Nevada finns det något som heter på gränsen mellan Nevada och Kalifornien. Och vid foten av dessa berg ligger, ja, något jag då på svenska skulle uttala som Tahoe-sjön. Lake Tahoe, tror man säger på amerikanska. Och här vid då den östra strandbrinken har Ponyexpressen ett av sina skjutshåll. Kanske man kan säga. Det är alltså en hästbytesstation i allt väsentligt. Som kallas då för Friday Station. Och här år 1860 så jobbade en ung och slank invandrare från Storbritannien kallad Pony Bob. Egentligen heter han då Robert Haslam. Han är kuriryttare och ansvarig för sträckan mellan Friday Station och Buckland Station som ligger 12 mil, 120 kilometer längre österut. Den här dagen ger sig då Pony Bob iväg som man brukar göra med den östgående posten från San Francisco med då slutdestination Washington, New York och andra hotspots på den amerikanska östkusten. Pony Bob övertar då den här postväskan från ryttaren som kommer sprängande västerifrån. Det är en väldigt lätt variant av postväska som de arbetar med som kallas för mochila. Ursprungligen något mexikanskt tydligen då, som man har liksom
det låter
övertagit.
Väldigt mexikanskt.
Ja, det låter väldigt mexikanskt. Man har övertagit det här, modifierat det lite grann och gjort en specialkonstruerad version då för Ponyexpressen som liksom bara slängs över sadeln. Jag tror på något sätt knäpps den fast lite grann och sen bär iväg. För det här ska gå väldigt, väldigt snabbt. Så Pony Bob, han byter dessutom ut sin häst flera gånger under ritten. Alltså från Friday Station till Buckland Station. Ungefär var 20 kilometer har Ponyexpressen då mindre stationer som i princip bara består av en inhägnad med några hästar. Det är det som heter corral på amerikanska. OK Corral finns ju något som heter. Apropå klassisk vilda västern lore. Ja, men alltså det finns många så här corrals inhägnade med några hästar och kanske en beväpnad vakt var det ofta då, på vägen. Och det gör att alltså här byter kurirytterna häst och det gör att hästarna de är alltid utvilade och ryttare som Pony Bob kan då hålla en imponerande hög hastighet. Men 12 mil senare då Pony Bob kommer fram till Buckland Station så vägrar hans avlösare att rida vidare. Han fruktar nämligen för sitt liv eftersom det just precis under den här våren 1806 det har blossat upp ett mindre krig i de här trakterna. Ett krig som inte är superkänt i svenska historieböcker. Det kallas för The Pyramid Lake War. Men som då upplevdes som väldigt obehagligt för de som levde i det här territoriet. Alltså det var någon slags ofta väldigt ursinniga och blodiga sammanstötningar mellan det lokala Paiute-folket på den ena sidan och olika nybyggare tillsammans med amerikanska armén på den andra. Så Pony Bob rider vidare med sin postväska. Hela vägen till ponnystationen i Smith's Creek. Och då har ridit över 30 mil från Friday Station, alltså startpunkten då. Här får han sig några timmars vila. Sen är det dags att be sig tillbaka med den västgående posten. För det är så systemet fungerar. Och då han under återresan ska byta häst i Cold Springs. Där Ponyexpressen har en sån här rustik, väldigt enkel, grovt tillyxad hästbytesstation, alltså i princip då en bevakad hästhage, så upptäcker han att allt är nedbränt. Vakten är mördad och samtliga hästar är borta. De är stulna. Så han rider därifrån i spårsträck, förmodligen inte bekymrad, upptäcks av en patrull Paiute-krigare, möjligen då samma gäng som har raidat den här stationen i Cold Springs och jagas genom vildmarken. Och då får han beskjuts med pilbåge och får en pil genom munnen men lyckas ta sig undan och kommer till sist fram till Buckland Station där han på något sätt lyckas få den här ganska motvilliga, jag törs nog säga, lätt odugliga avlösaren att faktiskt ge sig iväg västerut med postväskan. Då har Pony Bob ridit omkring 60 mil på ungefär 1,5 dygn. Han har haft en kort vilopaus, men i princip har han då varit rörelse mellan 30 och 40 timmar i ökenhetta, jagad av ganska aggressiva typer med pilbåge.
Ja, det är mycket imponerande. Han måste vara ganska mör.
Ja, precis. För
att uttrycka det milt.
Ja, vilken insats. Men varför hör man på så här, Olle? Det låter ju onekligen alldeles livsfarligt. I sina jobbannonser så skrev Ponyexpressen till och med att man sökte unga, starka och seniga gossar som skulle vara redo, och det här är ett citat, att riskera livet varje dag och som därför helst skulle vara orphans, alltså föräldralösa. Vad var anledningen till att man skickade ut prima unga män på sådana här dödsuppdrag?
Nej, men när vi kommer in här runt 1860 så har ju ändå kolonisationen västerut gått ganska långt. Vi nämnde Kalifornien förut, sent 1840-tal. Och det finns ju helt enkelt ett behov av att snabbt få fram meddelanden från punkt A till punkt B, från öster till väster. Och det här måste man lösa på något sätt. Visst, man kan naturligtvis tänka sig att man gör det här via båt. Men då ska man antingen ner och runda Kap Horn och sen upp igen. Och det lär ju ta ett antal veckor, 10-12 veckor kanske.
Ja, 10-12 veckor tror jag det tog.
Eller får man resa liksom genom de här malaria-stinna områdena vid Panama. Det är ju innan det finns någon kanal där. Ja,
Panamanäset.
Precis, och det är både farligt och tar lång tid. Alternativet till diligensen, också farligt, också osäkert. Ja, det finns helt enkelt en marknad för Ponyexpressen runt 1860 skulle jag säga.
Precis, det finns ett starkt behov. Alltså det fanns ju telegraflinjer då, både på öst- och västkusten, men de gick ju inte hela vägen. Från östkusten så gick det då en telegraflinje, alltså som var uppkopplad till Washington och hela östkusten. Den gick fram till staden St. Joseph i Missouri. Men alltså skulle man få fram då ett brådskande meddelande till Kalifornien i dessa, som sagt, ganska oroliga tider, då det var ett kommande inbördeskrig i bakgrunden, då var det alltså diligens eller postbåt som gällde, och det tog normalt ungefär 10 veckor. Det är inte speciellt snabbt. Och det var ju det läget då som Ponyexpressen upprättades i nådens år 1860 under vintern och fick namnet Central Overland California and Pikes Peak Express Company. Ett ganska imponerande
namn. Lätthanterligt namn.
Ja, verkligen, verkligen.
Ja. Det har problem med sin marknadsavdelning, tror jag.
Definitivt. Ponyexpressen är något klatschigare. Och det täckte ju då en sträcka på över 300 mil med omkring 190 skjutshåll, eller ponnystationer kanske man kan kalla det för, som var utplacerade då mellan den här staden St. Joseph i Missouri, som ju hade då en telegrafstation som var uppkopplad till Washington. Det var den östliga slutdestinationen. Och så var då staden Sacramento i Kalifornien. Det var då den västliga slutstationen. Därför gick då från Sacramento gick posten vidare då med julångare till San Francisco, som var den egentliga slutdestinationen. Det tog bara några timmar. Den här Ponyexpresslinjen gick då genom ett enormt territorium och passerade alltså hela 8 delstater. Alltså idag skulle vi kalla det för delstater i alla fall. Alla var inte idag officiellt erkända som delstater på den här tiden. Men jag nämner dem vid namn bara för att det liksom ger en känsla för väldigheten i det här, en känsla för vidderna. Det började i Missouri, gick vidare genom Kansas, Nebraska, Colorado, Wyoming, Utah, Nevada och till sist då som nummer 8, Kalifornien. Då började de bygga upp det här systemet då under vintern 1860 och köpte enorma mängder hästar, till 400 stycken, och anställde ett hundratal ponnyryttare då, så starka seniga gossar. Men den 3 april 1860 så hände det någonting. Då gav sig den första postryttaren iväg västerut med sin postväska. Vad hände då, Olle?
Ja, han rider ju iväg. Han är rätt snabb. När han väl kommer fram till målet där, så blir det är ju folkfest när han kommer fram.
Ja.
Det är ju oerhört stort. Och han gör väl det här på ungefär 10 dagar.
Ja, det tar exakt 10 dagar. Ja, hela vägen till San Francisco.
Ja, visst. Och det är mycket imponerat. Sista sträckan går väl med båt, va?
Eller ja, precis. Det är ju långare.
Ja, just det. presidenten är väl på plats också. Buchanan, James Buchanan. Och det är liksom kyrklockorna ringer och ja, det är feststämning när den första leveransen med Ponyexpressen når sitt mål.
Ja, det är jättestort. Det är en hel, vad ska man säga, media event. Den amerikanska pressen rapporterar väldigt detaljerat om hela den här ritten. Men framförallt naturligtvis om den festliga ankomsten med de här kyrklockorna, orkestrarna. Folk som hurrar och viftar med flaggor både i Sacramento och San Francisco. Och dessutom kan man läsa i tidningar om innehållet i den här postväskan. Det var 49 privata brev, det var 5 telegram, olika typer av officiella dokument. Bland annat då ett brev från James Buchanan, USAs president just då, till guvernören i Kalifornien då, där han gratulerade Kalifornienborna för att de nu hade man liksom lyckats, genom Ponyexpressen lyckats knyta ihop de här två landsändarna.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så liksom det här med att man kunde leverera en postväska, en välfylld postväska på 10 dagar, det ansågs ju vara rekordsnabbt. Det var verkligen något som imponerade. Hemligheten var nog delvis att man hade väldigt bra hästar. Nu är jag verkligen inte någon hästexpert, men man hade ju då lokala mustanger, sådana här amerikanska vildhästar som man hade tämt då. Och Morganhästar, som det hette, som man då köpte upp via armén. 400 sådana köpte man. Man hade stått ungefär 100 ryttare. Och man hade dessutom ett väldigt smart stafettsystem. Alltså delvis av samma karaktär som man också byggde upp i Europa lite tidigare då, under 1500- och 1600-talen. Det har vi pratat om i tidigare avsnitt när vi pratade om Stenbockskurir. Jag har ju tyvärr på gott och ont en posthistorisk sida som emellanåt kräver uppmärksamhet. Men i USA så var det liksom, där var det fler hästbyten, det var fler hästar än Europa och man hade fler ryttare.
Och det är väl tätare hästbyten också?
Ja, det var mycket, mycket, mycket tätare hästbyten.
I alla fall det gör ju på mycket högre hastighet.
Precis, än man någonsin hade haft då i Europa. I alla fall man hade då på 1600-talet. Och man hade då en mycket, mycket hårdare disciplin med de här bara där man hade de här specialkonstruerade postväskorna som de skulle ju kastas mellan de här stafettryttarna.
Man kan liksom se den här, måla upp en bild av hur snabbt det går. En ryttare kommer, kastar väskan till nästa som bara fortsätter i full galopp.
Ja, jag menar precis.
Det är fascinerande liksom mental bild som dyker upp.
Det finns något episkt i det här som gör att man förstår att man har fortsatt att berätta om det här genom liksom generationerna efteråt. Även om det, som det kommer att utgöra det snart, faktiskt var ett system som existerade under en väldigt, väldigt kort tidsperiod. Men alltså på vissa sträckor så kunde de här hästarna uppnå hastigheter på mellan 15 och 20 km i timmen har jag läst. Vilket då kan jämföras med de ungefär 7-8, max 10 km i timmen som man uppnådde i Europa på 1600-talet. Och hastighetsrekordet för Ponyexpressen var då 7 dagar och 17 timmar. för den här sträckan då, St. Joseph, Missouri till San Francisco. Men det var då en högprioriterad leverans som innehöll, det är ju rätt intressant, det var Abraham Lincolns inauguration speech, alltså hans invigningstal i mars 1861. Vilket ju bara är, vad är det, två veckor innan amerikanska
två veckor innan kriget bryter ut.
Är det 12 april va? Fort Sumter, där är jag, precis. Ja. En väldigt högspänd tid då det var extra viktigt med snabba och välfungerande kommunikationer. Och en viktig del av den sträckan, alltså en snubbe som det finns belägg för att han red med det här meddelandet, det var ju då vår vän Pony Bob. Han var redan då något av en legend i den här branschen. Han ska rida då nästan 20 mil på 8 timmar och 20 minuter. Men vad kunde hända på vägen då, Olle?
Nej, det här var ju naturligtvis fullständigt livsfarligt och man kunde råka ut för olika sorters väder. Det kunde bli jättekallt, det kunde börja regna, det kunde bli stekhett. Man var hela tiden utsatt för vädrets makter. Och det är ju några gånger det håller på att gå illa också. Någon som håller på att frysa ihjäl till exempel. Han drabbas av en snöstorm i Klippiga bergen. Men sen fanns det ju naturligtvis onda människor. Det fanns ju stråtrövare, det fanns vilda djur. Det fanns, vi har redan nämnt, de här indiankrigen man kunde hamna i.
Paiute-folket där, ja.
Det fanns en stor mängd faror man kunde råka ut för helt enkelt.
Precis, men det är väldigt olycksaligt för de här postryttarna, men förmodligen ganska symptomatiskt för, vad ska man säga, stämning under den här fasen av i Amerikas historia, att det här Paiute-kriget bryter ut ungefär samtidigt som Ponyexpressen öppnar. Så det är närmast, i alla fall under det första året, och det här existerar i bara 1,5 år, under det första året är det närmast konstanta attacker mot postryttarna och den här infrastrukturen.
Så de rider ju hela tiden nästan på i konstant krigstillstånd.
Det är fantastiskt.
Jag hoppas att de tjänade bra, men det gjorde de.
De hade rätt bra lön, ja, precis. Och det tror jag var en del av problemet. Det tror jag vi kommer till nu. Jag tänkte bara, först bara snabbt återkoppla till du sa av den där ryttaren som tuppade av under en snöstorm.
Det slickade i ansiktet av en hare.
Ja, precis. Han vaknade av att en hare slickade honom i ansiktet. Det är ju helt fantastiskt. Ja. Men Olle, det finns ju en del oklarheter i allt det här. Om det här systemet verkligen var så snabbt och effektivt, varför avvecklades det efter bara 18 månader? Du har varit lite inne på det redan.
Ja, dels tror jag att det fanns ett kostnadsproblem här, att det var väldigt dyrt att skicka de här breven. Alltså ett brev kostade ungefär 1300 svenska kronor i dagens penningvärde.
Det är ju
mycket pengar.
Om det vägde under 15 gram.
Ja, annars blev det ännu dyrare.
Ja, exakt.
Men sen var det ju också så att, alltså, tekniken går framåt. Man börjar bygga ut, som sagt, det fanns ju telegraflinjer i mindre utsträckning, men de var ju inte färdigutbyggda. Men det blir de ju ganska snart efter det att Ponyexpressen har grundats. Och det är klart, redan 1861 så kan inte Ponyexpressen konkurrera med hastighet längre. Alltså det som tar Ponyexpressen i genomsnitt 10 dagar tar helt plötsligt 10 minuter med hjälp av telegrafen. Så det är snabbheten när man kan inte stå sig i konkurrensen.
Exakt. Nej, men jag tror liksom att det fanns en dålig ekonomi i det här företaget. Det var dyra hästar, det var jättedyra ryttare. Och det försökte de liksom lösa genom att ha orealistiskt höga priser. Vilket gjorde att det här blev ju aldrig ett kommunikationsmedel för allmänheten. Det var myndigheter och i viss utsträckning journalister som använde sig av Ponyexpressen. Så att de gjorde en svår förlust för varje brev de skickade egentligen. Eller för varje brev de levererade. Men framförallt var det då telegrafen. Jag tänkte på det här, video killed the radio star. Det var telegrafen, precis, som dödade ponnyryttarna.
Den här fantastiska 80-talslåt.
Ja, precis. Precis. Ja. Jag menar alltså, för det första telegrammet från kust till kust skickades 24 oktober 1861. 26 oktober 1861 så bommar Ponyexpressen igen. Alltså,
ja, det är ju en mycket tydlig samtidighet där.
Exakt. Och det var naturligtvis det här med, alltså det framstod extremt långsamt och föråldrat då. Alltså, Ponyexpressen förvandlades helt enkelt till snigelpost. Men Olle, ännu en gåta återstår ju som vi måste reda ut innan vi får gå hem. Varför minns vi överhuvudtaget Ponyexpressen idag med tanke på att den objektivt sett var en parentes i historien? Ett ganska illaskött företag som hade orealistiskt höga priser för sina tjänster. Och en teknologisk, vad ska man säga, grundstomme som var redan då var föråldrad.
Nej, men jag tror att det finns ett slags ett historieromantiskt drag kring hela det här Pony Express-projektet. De här tappra ryttarna som trotsar väder och vind och stråtrövare och rider snabbt för att få fram viktiga budskap. Du nämnde ju förut Stenbocks kurir. Alltså vi har ju överlämnarna av viktiga budskap som har blivit liksom en del av den stora historien i stort H. Stenbocks kurir, Henrik Hammarberg, mannen som sprang från maraton till Aten, Fidippides, första maratonloppet. Det finns något slags en dramatik i detta som är svår liksom att hitta någon annanstans.
Precis.
Det tror jag är en förklaring.
Det tror jag är rätt i, och det har vi varit inne på tidigare. Och det var helt enkelt lättare att spinna, vad ska man säga, dramatiska historier omkring de här ponnyryttarna än de här egentligen ganska då anonyma telegrafisterna som jobbade för den här telegrafen. Men jag skulle ändå vilja påstå att Ponnyexpressen förmodligen skulle vara mer eller mindre okänd idag för alla andra då än posthistoriska nördar, om det inte hade varit för Buffalo Bill, eller Buffalo Bill, säger man väl, som egentligen heter då William F. Cody. Han är ju en väldigt, väldigt fascinerande person, verkligen en self-made man, och jag tänker mig att vi ska prata mer om honom en annan gång. Men det som är viktigt just nu är att han inkluderade berättelser om Ponnyexpressen i sin Buffalo Bills Wild West, som var en show som turnerade i både USA och Europa mellan 1883 och 1916. Jag tror Buffalo Bill dog 1917.
Så han dog 17, ja.
Han verkligen på in i det sista. Och det var bland annat mellan, du vet, cirkus, rodeo, teater. Det här skapade på många sätt den där bilden av Vilda Västern som vi två växte upp med. Och här ingick alltid en ponnyritt. Historien om Ponnyexpressen var liksom en del av den här grundberättelsen.
Och han hävdade väl också att allting i showen var på något sätt självupplevt.
Ja,
att han hade varit med i slaget vid Little Big Horn, och han hade varit postryttare och han hade ridit diligens och ja, allt detta.
Exakt, exakt. Och vad gäller i alla fall Ponnyexpressen så vet jag att det är väldigt oklart om han själv någonsin genomförde någon ponnyritt.
Jag bestämde mig faktiskt för att kolla upp det där. Ja. Jag kan inte säga att jag har ett svar på frågan.
Nej.
Men Buffalo Bill är alltså född 1846. Det innebär att han var 14 år när Ponnyexpressen grundades och 15 när den la ner. Ja, det kan finnas en möjlighet, men jag är skeptisk. Men,
unga, seniga pojkar.
Ja,
men han kanske var i alla fall väldigt, väldigt ung. Alltså Pony Bob var väl 1920, tror jag. Exempel. Precis. Det är högst oklart om man var överhuvudtaget upplevde det här själv. Men det spelar ingen roll. Han var med liksom och skapade, vad ska man säga, berättelsen om Ponnyexpressen, och han gjorde den berättelsen till en del av en mycket större och viktigare berättelse, nämligen berättelsen om Vilda Västern. Alltså berättelsen om det här mäktiga men fullständigt livsfarliga gränslandet mellan civilisation och vildmark, alltså the frontier. Som då enligt många historiker, inte minst den här superkända Frederick Jackson Turner, det blir ju en del av, vad ska man säga, amerikansk politisk kultur och inte minst den amerikanska mentaliteten och identiteten. Alltså den här föreställningen om att det var här i gränslandet som nationen skapades. Och i den myten, genom Buffalo Bill, så har Ponnyexpressen fått en oproportionerligt viktig roll. Det är därför vi minns den idag.
Jag tänker också, jag läste faktiskt en undersökning som gjordes i USA, att kring sekelskiftet 1900 räknades Buffalo Bill som den mest kända personen i hela världen.
Fantastiskt.
Tvåa kom drottning Elizabeth
av
Storbritannien. Ja, det var ju en amerikansk undersökning, men det säger lite grann, för Buffalo Bill var stor i sin egen samtid, och de här bilderna som skapas av hans shower fick ju ett enormt genomslag.
Absolut. Han kom aldrig till Sverige, va, tror jag.
Jag tror inte det. Han dör ju som sagt var redan 1917.
Precis. Det måste vi undersöka någon gång. Men Olle, nu är det min tur att ställa dig en spekulativ fråga. Tror du att ett sånt här kommunikationssystem baserat på snabba djur och snabba byten skulle kunna få en renässans idag? Alltså det är ett faktum att användning av brevduvor faktiskt pikade under första och andra världskriget. Eftersom det ibland ofta kunde vara säkrare att skicka iväg en duva än att, vet, lyfta på fälttelefonluren. Så skulle ponnyn kunna komma tillbaka på ett liknande sätt. Och skulle man kunna tänka sig en, jag vet inte, en svensk variant. En, kanske en ren eller älgexpress mellan strategiskt viktiga punkter i Norrland.
Ja, alltså man har ju försökt träna älgar och det är tydligen ganska svårt. Det går alltså inte att rida på älgar. Man kanske skulle kunna lära dem att bära brev. Nej, men skämt åsido, jag tror att det visst skulle kunna finnas användning för djur, för kommunikation. Så jag tänker mig till exempel i militära syften, meddelanden som ska fraktas kortare sträckor där det inte är lämpligt att ta sig fram i motorfordon eller motorcyklar och det tar för lång tid att gå. Och då är hästen ett bra alternativ. Så jag tror inte att hästen är... Det är inte orealistiskt. Den skulle kunna komma tillbaka, kanske. Fast inte alls i den omfattning som Ponyexpressen.
Spännande reflektioner. Jag gillar det där med... Jag gillar älgidén, faktiskt, måste jag säga. Det var Gustav den andra Adolf, va, som experimenterade med det. Var det inte det?
Ja, så vet inte jag om det där är sant eller om det är en skröna. Men det sägs i alla fall att man försökte utveckla ett älgkavalleri. Och att det skulle skrämma vettet ur liksom, katolikerna nere på Europas lagfält, ja, när liksom svensk kavalleri anföll uppsuttna på älgar med liksom hornen i färdigställning, ja, så att exakt. Säga.
Det, ja. Men bara liksom som slags brevbärare, det kanske är mer realistiskt.
Kanske.
Vem vet. Nåväl, jag säger tack för idag.
Tack själv, trevligt.
Vi ses. Hej, hej.
Hej. Hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.